Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Sagen, komma, was ist? Say what it is. Say what it is, say how it is. This is the pride. This is what the Spiegel is about. Here are the best journalists in Germany.
Vi är på en gala i Tyskland. Ett hundratal gäster stryker runt bland borden med strukna vita dukar. Det är en nervös, uppsluppen stämning här. Stjärnjournalister från landets bästa redaktioner minglar med ett glas bubbel i ena handen och små tallrikar med plockmat i andra. Korrespondenter har åkt hem från konflikthärdar. Folkskygga skribenter har letats ut i dagsljuset och mediecheferna har lämnat sina styrelserum. En mingelfotograf smyger omkring och fångar leende publicister och kindpussande reportrar på bild. På scenen spelar ett litet band. Det här är kvällen då ett av Tysklands mest prestigefyllda journalistpris, Deutsche Reporterpreis, delas ut. Och där, i det bubbliga sorlet, syns Claes Relotius. En ung, hyllad och uppburen reporter. Han bär en mörk kavaj idag. Det här är inte hans första gala. Vid hans plats, vid matborden bland de strukna dukarna, ligger en lapp. Nominert, står det på tyska. Claes ska sitta där. För ikväll tillhör han den lilla klick utvalda journalister som har chans att vinna det stora priset. Men om man ska vara ärlig, så är ingen särskilt förvånad. Claes Relotius är redan en lysande stjärna på den tyska journalisthimlen. När ceremonin är igång och det blir dags för Claes kategori, årets reportage, tystnar publiken. Och så läses namnet på vinnaren upp. Och det blev som många trodde. Claes Relotius har skrivit årets reportage i Tyskland 2018.
Wow! Tack! Tack! Oj. Ja, tack!
Han skrattar till när han tar emot statuetten.
Tack!
Det är en statuett föreställandes en blyertspenna som har vässats ner från båda ändarna. Större än så här blir nästan inte. Juryn menar att Claes Relotius skriver som ingen annan. Han är unik. Det här året är han nominerad inte bara för ett reportage, utan två. Och ett av reportagen handlar om Gladys. Gladys. Kvinnan han mötte på bussen i USA. Gladys. Det har blivit natt i Missouri i USA. Det är mörkt ute, kallt. På Greyhound-bussen som precis har lämnat staden Joplin sitter Gail Gladys. Hon har axellångt hår, bär prydliga pärlörhängen. Hon har en lång bussresa framför sig. Hon ska färdas över den amerikanska landsbygden hela natten. Det är trångt här i bussen. Obekvämt. Om ett dygn kommer hon komma fram till Huntsville i Texas. Men där ska hon inte stanna särskilt länge. Hon ska bara dit, få en grej avklarad och sen vända hem igen.
Ja, det är därför jag bara har den här lilla väskan med mig i den.
Vad har du i väskan?
Jag har en bibel, en tandborste, några småkakor och så en liten matsäck till bussresan.
De andra här i bussen skulle nog aldrig kunna gissa vad Gladys är på väg för att göra. Varför hon sitter här på bussen. Gladys ska bevittna. Hon ska bevittna en annan människas död. Hon är på väg till en avrättning. Och det är inte första gången hon gör det här. Korsar delstatsgränser för att se andra människor dö. Det har blivit ett sorts kall för henne.
När var med då?
Den är framme om 15 timmar. Sen så är jag där några timmar och så åker jag hem igen.
För att förstå varför Gladys gör det här, sätter sig på en greyhound-buss och genomgår såna här oerhörda ansträngningar bara för att se andra människor dö, måste man förstå vad hon har varit igenom, vad hon har varit med om. Man måste sätta sig in i det som hände den där dagen för nästan exakt 13 år sedan.
Ja, det var som att hela världen rasade.
Plötsligt ringde telefonen. Det var en polis på andra änden. Polismannen berättade för Gladys att hennes son, Steven, hade blivit skjuten. Det hade hänt i samband med ett rån på en bensinstation. Sonen, Steven, var död, berättade polismannen. Och inte bara det. I famnen bar Steven på Josh, hans egen son, Gladys barnbarn. Och polisen berättar nu för Gladys att även lilla Josh träffades av skotten. Han kommer inte klara sig. Barn och barnbarn. Båda mördade.
Jag kommer ihåg den här rättegången som om det var igår. De satt och sa förlåt. Det var inte meningen att de var höga, att de råkade skjuta fel personer.
Men båda rånarna dömdes till döden, eller hur?
Ja. Men vad händer?
Ja, vad är det som händer?
Ingenting.
Gladys lutar huvudet mot det kalla fönstret på Greyhound-bussen. Det är natt ute. Landskapen sorsar förbi utanför. Bussen har lämnat Missouri, korsat delstatsgränsen till Oklahoma. Reflektioner från bensinstationernas neonskyltar blixtrar till i Gladys ansikte. Mördarna greps och dömdes till döden. De sattes på death row i väntan på att deras dödsstraff skulle verkställas. I väntan på döden. Och Gladys väntade också. Först gick det 3 år. Sen 6 år. Sen 9 år. Och Gladys förstod inte. Vad är det som tar sån tid? När hon började läsa på förstod hon att den här situationen var resultatet av en lag. En lag som även finns i andra amerikanska delstater. Lagen säger att en person bara kan avrättas om minst 6 vittnen är närvarande. Och tydligen är det inte alltid så lätt att hitta 6 personer som är villiga att bevittna en avrättning.
Vad är det som är problemet? Folk dyker inte upp, eller?
Så här, majoriteten i USA, de är för dödsstraff. Men ingen törs vara vittne till själva avrättningen.
Gladys har gjort allt för att få ihop tillräckligt med vittnen. Hon har startat Facebookgrupper, delat ut lappar. Hon har som mest fått ihop 4 vittnen, så hon behöver 2 vittnen till. Och det här, hela den här erfarenheten, det har gjort något med Gladys. Hon upplever att rättvisa inte kan skipas. Det saknas vittnen. Och det är därför Gladys den här natten sitter på bussen på väg mot Texas. Hon ska dra sitt strå till stacken. Hon är på väg för att bevittna en avrättning. Så att en helt främmande människa kan dö.
Men vadå, som man skulle typ kunna kalla det för en avrättningsturist då?
Nej, jag skulle inte vilja säga avrättningsturist. Men kanske mer en avrättningsmöjliggörare.
Tillbaka till prisutdelningen och journalistgalan i Tyskland. Den hyllade reporten Klaus Relotius har gått upp på scenen för att ta emot det prestigefyllda priset Deutsche Reporter Prize. Han är överlycklig.
Tack, oj. Hallå, hör ni mig? Oj. Tack, tack. Jag vet inte vad jag ska säga. Tack. Jag har inte förberett något tacktal ens. Årets journalist.
Det var bland annat texten om Gladys resa på nattbussen som han var nominerad för.
It's an amazing story. It's a lady traveling around the US watching people get killed by the government.
Texten är fantastisk. Den är verkligen det. Gripande, chockerande, upprörande. Publicerad i Tysklands mest respekterade magasin, Der Spiegel.
And of course it's a big story about grief, about pain. From a journalistic point of view, it's an amazing story. The story is something that maybe many, many people can relate to, that you have your grievances and you want to find a way out. And she found, apparently, a quite dramatic way out.
Jag vill tacka alla på redaktionen. Jag hade aldrig klarat det här utan er på Der Spiegel. Och till er andra nominerade, ni är fantastiska. Jag önskar att vi kunde stå här uppe tillsammans.
Det här är reportagekonst i sin ädlaste form. En tydlig huvudperson med en tydlig drivkraft. Gladys barn och barnbarn har mördats. Hennes bottenlösa sorg har förvandlats till handlingskraft. Rättvisa skipas. Hon får utlopp för sitt hämndbegär. Men det är inte bara det. Det finns också ett annat, större lager i berättelsen. För reportaget handlar inte bara om Gladys, utan det handlar också om den amerikanska synen på brott och straff. Om dödsstraffets existensberättigande. Och allt det här i en oemotståndlig miljö. En skumpig greyhoundbuss som rör sig framåt. Framåt genom den amerikanska natten.
Tack Gladys för att jag fick vara med på din resa. Tack.
Klaus Relotius skrattar till. Han är en vinnare. Han blickar ut över den applåderande publiken. Men snart kommer det att visa sig att det finns ett frågetecken i allt det här. Bussen är snart framme i Texas. Gladys tittar ut genom fönstret och fipplar med sitt pärlörhänge. Om bara några timmar ska hon bevittna en avrättning. Och hon säger att hon inte känner någonting. Hon har slutat känna saker när hon ser avrättningar. Det har blivit som en plikt att åka dit. På golvet, under sätet, ligger hennes väska med matsäcken, småkakorna, tandborsten och bibeln. Nu är bussen alldeles strax framme. Men det är en fråga som bara måste ställas innan Gladys kommer fram och försvinner in på avrättningen.
Okej, jag måste bara ställa en fråga till dig. Och det känns ju jättekonstigt, men visst är det så att du finns inte?
Nej, det gör jag inte. Men det är inte en sämre story för det.
Det är ingen som vet om det där på journalistprisgalan i Tyskland. Vid dukarna, mingeltallrikarna och bubbelglasen. Men Gladys, den osannolika huvudpersonen i texten som Klaus Relotius har nominerat för, hon finns inte. Hon har aldrig funnits. Hon är påhittad. Påhittad av Klaus Relotius, Der Spiegel.
Vilken chock det var när hela den här historien rullades upp. In Germany, a huge scandal in the media world there.
Där måste man ge Donald Trump lite rätt för att det existerar fake news.
And he's a superstar of the feature writing in Germany.
Du lyssnar på Uppgång och fall. Idag, berättelsen om Klaus Relotius, den tyska stjärnreporten som lurade en hel värld. I två avsnitt ska vi ta er med på resan som Klaus Relotius gjorde, hela vägen upp till toppen på en av Europas mest ansedda tidskrifter. Och sen fallet som kom efter det stora avslöjandet. Och vi ska göra det tillsammans med Uppsala stadsteater. För den här serien i Uppgång och fall är en samproduktion med Uppsala stadsteater och föreställningen Spegelmannen. En nyskriven pjäs om fallet Klaus Relotius, skriven och regisserad av Viktor Tjärneld. Du lyssnar på det första avsnittet. En jävligt bra story. En bra historia ska ha en början, en mitt och ett slut. Så hur börjar historien om Klaus Relotius egentligen? Börjar den när han föddes? Eller börjar den när han började drömma om att bli journalist? Eller börjar den på journalisthögskolan i Hamburg när han satt i klassrummet och såg filmen Shattered Glass? Filmen som handlar om den verkliga händelsen då en uppburen reporter på en tidskrift i USA avslöjades med att ha fabricerat stora delar av sina texter. Eller börjar den när han vann sitt första journalistpris? Finns det en händelse i Klaus liv som förklarar allt han gjorde? En händelse som förklarar varför allt blev så här? Hur började allt? En person som har funderat mycket på det här är Juan Moreno. Journalist, författare. I filmer, säger han, så finns det alltid en början. En förklaring till varför huvudpersonerna beter sig så som de gör. Men i verkliga livet däremot så är det krångligare än så.
In a movie you always know, oh, he's going to do that because he had a problem with his father, he had a problem with his mother, yeah. And life doesn't work like this. In real life, for example, you very often don't know why people are doing this. Because you don't have this logic connection between behavior and experience. This is something you have in movies.
En början på den här historien skulle kunna vara Klaus Relotius studietid. Att han bestämde sig för att bli journalist och att han visade sig vara ganska duktig på det. Att han hittade otroliga, spektakulära historier som hans lärare på journalisthögskolan tyckte om och som hans kursare avundades. Att han blev uppskattad inom sin bransch. Var det då allt började? Eller är det bara något som tillkommer när vi återberättar historien om Klaus Relotius? Juan Moreno tror det, att verkligheten är komplexare än så. För, helt ärligt, vi vet inte hur det började.
But this makes stories difficult, ugly, difficult to follow, much more challenging.
En bra berättelse ska också ha tydliga karaktärer. Huvudpersoner som läsaren eller lyssnaren kan identifiera sig med. Juan Moreno spelade till en början en biroll i den här historien. Men helt plötsligt, utan att han själv valde det, fick han huvudrollen. Men vi kommer dit sen. Klaus Relotius. Han var omtyckt av sina klasskamrater på universitetet.
He was a guy that was very nice, very friendly. All teachers, journalists teaching there liked him. And it was always like that. He was really well loved person.
Om det var något särskilt som stack ut med Klaus så var det historierna han berättade. Det var det kursarna mindes. De grejerna Klaus var med om när han var på sina reportageresor.
He did spectacular trips to Latin America, to the Middle East. And he came back with incredible stories. For example, a story about a drug lord that abducted him, that took him for an interview.
När Claes Relotius får sin journalistexamen kliver han ut i en ganska svår arbetsmarknad. Livet som frilansjournalist är tufft, outtryckt, fylld av rivalitet. Om man inte har en examen från en erkänd, prestigefylld journalisthögskola kan det vara svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Claes Relotius universitet, Mediaskolan i Hamburg, tillhörde den kategori journalisthögskolor med lägre status.
If you finished at a real unknown school like Claes did, you have to find another way to get you known.
För att ta sig fram som reporter, för att få de riktigt stora, häftiga jobben, måste Claes hitta ett annat sätt att sticka ut på, för att profilera sig. I Tyskland finns det över 500 journalistpriser. 500. Och Claes förstår snabbt att ett sätt att ta sig fram är att vinna något av priserna.
The only way out for him was to find a story that's so impressive and so good that it will be awarded with a famous prize. And that's how he did it.
Claes börjar skriva. Han skriver om allt möjligt. Om sport, om fängelser, om vägförhållanden i Albanien. Och han skriver bra. Artiklarna är välgjorda, tydliga och engagerande. Det stora genombrottet kommer när han på uppdrag av en schweizisk tidning åker till USA och skriver ett reportage inifrån ett fängelse.
And it's about a story of two inmates in the US.
Men den handlar egentligen om ett mycket större problem än just de där två fångarna. Nämligen att fängelserna i USA är överfulla och att äldre fångar ibland inte får den vård de behöver. Claes får tillgång till fängelset. Han får komma in innanför murarna och tillbringa tider för att skildra deras verklighet.
He had complete access to a high security prison and he was able to be with these inmates even under the shower. So and spent like days and days with these inmates.
Men det är inte bara accessen, alltså tillgången till personerna som gör att hans text sticker ut. Det är framförallt sättet texten är skriven på. Claes Relotius är inspirerad av New Journalism-trenden. En typ av journalistisk stil som föddes i USA på 60-70-talet. Det rör sig i gränslandet mellan journalistik och litteratur. Reporten får gärna ta plats, ha en stark subjektiv åsikt om historierna berättar. Och historierna får gärna återges med hjälp av dialoger, beskrivningar av dofter, känslor, färger, detaljer. Reportaget inifrån fängelset får rubriken Der Mörder als Pfleger. Alltså typ mördaren som blir vårdare. Och texten är fantastisk. Den får ett enormt genomslag.
And this story made an impact. Quite an impact. And was awarded with the first Reporter Prize. Quite famous award in Germany.
Artikeln och priset sätter Claes på kartan. När CNN arrangerar en journalistprisgala i Berlin 2014 är Claes Relotius nominerad i två kategorier. Hans reportage från fängelset är nominerad i en kategori, men han är också själv nominerad, personligen. Juryn har sett hans arbete och kommit fram till att Claes är den journalist som har gjort störst avtryck just det här året. Fängelsereportaget vinner priset och i slutet av kvällen återstår bara ett pris till att dela ut. Ett pris till årets journalist 2014. Vinnaren blir Claes Relotius. I en gigantisk fyrkantig skyskrapa i centrala Hamburg finns Tysklands mest eftertraktade arbetsplats för journalister. Byggnaden ser ut som en enorm skolåda med skinande glasfasader. Ser ut som en gigantisk spegel. Huset är redaktionsbyggnaden för tyska Der Spiegel.
Att jobba på Der Spiegel är ju någonting som många tyska journalister drömmer om.
Det här är Daniela Markwart, för detta Tysklands korrespondent för Sveriges Radio. Der Spiegel är Tysklands och kanske en av Europas mest ansedda tidskrifter, berättar hon.
De är väldigt skarpa och de har ju väldigt de har ju tillgång till höjdarna. Jag menar, som tysk förlåt, som svensk, som korrespondent för Sveriges Radio, så var det liksom inte att tänka på att jag skulle få en egen intervju med Angela Merkel, vilket jag naturligtvis gärna hade önskat under tiden som jag jobbade där. Men Der Spiegel naturligtvis får ju sina egna intervjuer med vem de vill.
Der Spiegel grundades efter andra världskriget och skulle stå upp för många av de värden som hade urholkats under naziregimen. Pressfrihet, yttrandefrihet, frihet från censur. Der Spiegel skulle vara motsatsen till nazisternas propagandamaskin. Grunden i tidningens verksamhet var enkel men kraftfull. Berätta det som är sant. Var en trovärdig källa till information. Tidningen skulle fungera som en spegel mot omvärlden.
Ja, men man får nog se det ur sin historiska bakgrund och sitt ursprung, att det är en spegel som man vänder mot sig själv, att man ska vara självkritisk och ifrågasättande och både spegla vad som händer i världen, i omvärlden, men också rikta spegeln inåt mot det egna samhället, mot det egna skrivandet, så att, att vara väldigt kritisk och självkritisk på samma gång, så uppfattar jag det. Det är liksom ett light medium, som man säger i Tyskland, alltså ett ledande medium som alla läser. Man ska ha läst veckans Der Spiegel för att fatta vad som händer i samhället och världen.
Publiceringen i Der Spiegel kan få oerhörda konsekvenser. En hyllning i Der Spiegel kan rädda en politikers karriär. Ett stort avslöjande kan avsluta den. Den tidigare chefredaktören Stefan Aust beskrev som att han med Der Spiegel stod bakom en, citat, väldigt kraftfull kanon. I den stora glasskyskrapan i Hamburg finns inte bara några av landets vassaste journalister. Der Spiegel har också gjort sig kända för sin gigantiska interna faktagranskningsavdelning.
De har ju en helt egen research- och dokumentationsavdelning där jag tror att det är ett 70-tal personer som jobbar där och bara ägnar sig åt att granska tidningens egna texter. Och det är ju någonting som är unikt. Det har de haft ända sedan begynnelsen och är helt enastående. Har ingen motsvarighet i något annat medium.
Der Spiegel is the biggest news magazine in Europe.
Juan Moreno, journalisten och författaren som var det tidigare, har skrivit en hel del för Der Spiegel.
It's the place where the best journalism in Germany is done and written.
När man kliver in genom huvudentrén i den stora skyskrapan i Hamburg möts man snabbt av en stor text på väggen. Der Spiegels slogan, eller ledord. Deras motto. De tre orden som sammanfattar.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag. Det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Allt som tidningen står för.
Sagen, komma, was ist.
Typ, säg som det är. Säg som det är, säg som det är.
Sagen, was ist, saying what is, how it is in translation. And this is the pride. This is what Der Spiegel is about. To tell the truth, only the truth. And this is why Der Spiegel is famous and what's this, why many politicians in Germany are afraid of Der Spiegel, because here, according to them, are the best journalists in Germany.
Tidningen kommer ut en gång i veckan och löftet till läsaren är att allt som står i tidningen är sant. Garanten för det är den nästan 70 man stora faktagranskningsavdelningen som sitter här i skyskrapan. När en Der Spiegel-reporter har skrivit ett utkast på en artikel skickas den till faktagranskarna.
and they basically check every single word. What they do is they check, does it, first thing, does it make sense? Secondly, is there some sort of proof? Or is there a citation? Is there something I can show them to prove that that's correct? If I write, for example, I don't know, the US has 100 million people living there, they will check and say, no, it's wrong. It's more than 370 million or whatever. So they try to assure that every article is correct. And they are very proud in Der Spiegel to have this many people fact-checking every single article.
En plats på Der Spiegels redaktion är drömjobbet för många tyska journalister. Lönerna är högre, villkoren är bättre och man får mer tid för research och produktion.
Yeah, it's for the journalists it's like, I don't know, if you have soccer player in Germany, a football player in Germany, you want to play for Bayern Munich, and if you are a journalist, you most likely would like to write for Der Spiegel. Yes, it's like that. Yeah.
Cheferna på Der Spiegel har runt 2014, som de flesta andra i den tyska medievärlden, fått upp ögonen för den unge talangen Klaus Relotius. Han är i 30-årsåldern när han för första gången blir erbjuden ett fast jobb på Der Spiegel. Men han tackar nej. Han hänvisar till en sjuk syster som tar upp all hans tid. Han känner att han inte har möjlighet att göra det som krävs för att kunna leverera på Der Spiegel. Istället vill han frilansa, säger han, och ta hand om sin sjuka syster. Han fortsätter att vinna priser. Han gör sig ett namn och blir än mer känd som en journalist som skriver som ingen annan. När Der Spiegel för andra gången erbjuder honom ett fast jobb tackar han ja. Och med det kliver han in i den tyska journalistikens finrum. Den sjuka systern är det ingen som pratar om längre. Kanske för att Klaus Relotius inte har eller någonsin haft någon syster. Klaus Relotius, Der Spiegel.
Can you give us a question?
Don't be
You're
rude.
Attacking us. Can you give us a question?
Don't be rude.
Can you give us a question?
I'm not going to give you a question.
Can you stay categorical?
You are fake news.
Sir, go ahead.
Så har vi kommit till mitten. Mitten av berättelsen. Mitten. Mitten där huvudpersonen som vi har lärt känna ska börja skapa handling. Ge sig ut i världen. Göra grejer som får oss att undra hur slutet egentligen kommer att bli. 2017. Klaus Relotius har på uppdrag av Der Spiegel skickats till USA. Klaus har hoppat på en buss i Minneapolis. Det är vinter. Han åker förbi frusna sjöar och isiga åkrar. Han ska söka svar på en fråga. Vilka är det egentligen som har röstat in Donald Trump i Vita huset? Vilka är de? Hur tänker de? Hur ser deras liv ut? Platsen han har valt att placera sin berättelse i är den lilla staden Fergus Falls i västra Minnesota. När bussen svänger av från motorvägen ner på den lilla gatan i Fergus Falls ser Klaus Relotius en mörk skog. En mörk skog som det ser ut som att det bor drakar i. Han ser en skylt som välkomnar besökarna till staden. På skylten ser han en text där det står "Welcome to Fergus Falls. Home of damn good folks." Klaus Relotius är här nu. Bara han och hans penna. Och nu ska han berätta för omvärlden vad som egentligen händer här.
So I first heard about this German journalist when I was actually at a, I think it was either a theater performance or a concert at our local art center.
Det här är Michelle Anderson. Hon bor i Fergus Falls sedan ett par år tillbaka.
And first and foremost, I'm a non-profit arts leader.
Michelle är en sån här person som verkar vara engagerad i det mesta. Hon minns den här tiden, före och efter amerikanska presidentvalet 2016. Då när journalister, alltså kanske framförallt storstadsjournalister, inte verkade förstå hur det var möjligt. Hur kunde den amerikanska väljarkåren rösta fram en man som Donald Trump till president? Plötsligt började stora mediehus skicka ut journalister till landsbygden som skulle ta reda på undersöka eller söka svar på hur Donald Trumps väljare såg ut.
All of a sudden people wanted to kind of save us from ourselves, save rural people from ourselves, because you know there was this immediate narrative that people really wanted to unpack, and everybody wanted to have kind of the hot take on the rural psyche.
Reportagen innehöll ofta samma ingredienser och komponenter. En reporter gör ett nedslag i en lantlig amerikansk småstad. Hittar en person som jobbar på en nedläggningshotad kolgruva. Gärna en person som älskar vapen, sitt land och Gud, och som gärna också hatar kvinnor och bögar och invandrare. Och jag menar, de här reportagen har man ju sett en hel del av. De här reportagen avlöste varandra ett tag där runt 2016. Det var berättelser om ett, citat, delat USA, sades det. Berättelser om fattigdom, utanförskap och patriotism. Michelle och många andra menar att den här typen av journalistik bygger på fördomar och stereotyper. Att journalisterna som skrev de här reportagen hade det som hon kallar en antropologisk blick. Alltså reportrarna studerade de här små städerna så som en socialantropolog skulle ha studerat en okänd ursprungsbefolkning. Med en blick som stundvis var rätt förminskande, exotiserande.
But it was very raw at the time, and it was just kind of this heightened feeling that everyone was just gazing down at us and didn't care before.
Michelle säger att hon har läst så många såna här reportage att hon vid det här laget skulle kunna skriva ett själv.
Every report would start with a conversation in a diner in the middle of the workday. And so who are you going to find in a diner in the middle of the workday in a rural town? You're probably going to find elderly folks, and it's great, talk to them. Yes, they have important things to say, but every journalist wanted to start with that kind of like sleepy, like nothing's happening, there's no young people with ideas.
Men det är inte det här Der Spiegel vill göra. Der Spiegel vill göra något annorlunda. De har skickat deras stjärnreporter till stan, och han ska vara där länge, i flera veckor. Han ska lära känna Fergus Falls på djupet, förstå invånarna, deras mentalitet.
A friend came up to me and said, "Hey, did you hear about the German journalist that's in town? You really need to meet him. It sounds like he's going to write this like really really great article about Fergus Falls and you know, what it's like to live in a place in a rural town right now." And I was like, so that was the first I heard. I was definitely intrigued.
Michelle får höra om den tyske reporten som har kommit till stan. Han verkar annorlunda, säger hon. Redo att lyssna på hur det verkligen är här.
Especially, you know, when you hear somebody from a magazine like Der Spiegel, it has bothered to look your town up, let alone come here. It's kind of exciting, you know, and I remember feeling like hopeful just knowing that he went through the trouble to travel here.
En kväll anordnas ett öppet möte i stans kommunhus. Michelle är där. Det är fullt av folk. Medborgare som har sagt sig dit för att diskutera stans framtid.
We had a public gathering at our city council, and it was all about some plans that the city was making to redevelop our riverfront here, and so it was a really highly attended event there.
I kommunhuset så ser Michelle att den tyske reporten som hon har hört talas om också har letat sig dit. Han tassar runt med en kamera. Han är fokuserad. Han fotograferar en amerikansk flagga.
And I just distinctly remember that there were all these people standing around having like really excited and vibrant conversations and talking about public art and community space and engagement. And he had his back to everybody, and he was very meticulously taking a picture of the empty city council chairs with the American flag behind them.
Efter mötet smyger sig Michelle fram. Hon vill hälsa, presentera sig.
Hey, if you want to know or talk to people that have chosen to move here in the last 5-10 years. I think there's some really interesting stories of kind of young creative people choosing to move to rural towns, and I could connect you with people or if you want to learn more about the arts community here. And he was nice, I mean, but he didn't really engage much further than that conversation. So that's the only conversation I had with him.
Klaus Relotius stannar i Fergus Falls länge, en hel månad. Han besöker en skola, kommunhuset, en restaurang. Han plottar bilder, intervjuar invånare, blir hembjuden till folk. Och det mynnar ut i en flera sidor lång artikel om stan. Artikeln får rubriken In einer kleinen Stadt, alltså i en liten stad på svenska. Den 29 mars 2017 har artikeln passerat redaktörer och faktagranskarnas nagelfarande. Och den går till tryck. Klaus Relotius har gjort det igen. Skildrat verkligheten på ett sätt som ingen annan har gjort. När artikeln släpps hör en vän till Michelle av sig.
It's like, hey, didn't you live in Fergus Falls for a while? This article, is this accurate? It's very extreme. And so she sent us the German language version. And I was just somebody super curious. I think I kind of dropped everything and copied the article and tried to run it through Google Translate just to get a general sense of what the article was all about.
Artikeln är lång. Michelle kör den tyska versionen genom Google Translate. Och det är något som är konstigt med den.
So we looked through the translation and we started, you know, we were just like, is Google Translate broken?
Michelle försöker igen. Det verkar ha blivit något galet med översättningen. Hon känner inte igen stan hon läser om. Hon ber en vän som kan tyska att läsa igenom den också.
Yeah, something is not right here.
Redan i introt, i början, i den första biten. Bussen som slingrar sig förbi frusna sjöar och isiga åkrar och kör mot en skog som ser ut som något som drakar bor i.
Rolling towards a dark forest that looks like dragons live in it. At the entrance, just before the station, there is a sign with the American Stars and Stripes banner, which reads, Welcome to Fergus Falls, home of damn good folks. And, I mean, literally every fact in this... Is it only one sentence? It's two sentences. Every single fact is absolutely wrong.
Skylten som Klaus Relotius beskriver i ingressen av Michelle kört förbi hundratals gånger. Den är grön, blå och brun och är formad som delstaten Minnesota. Det finns ingen amerikansk flagga på den skylten. Och framförallt finns det ingen slogan på den. Det står Welcome to Fergus Falls. Punkt. Det där andra, The Home of Damn Good Folks. Den sloganen har tillkommit, adderats av Klaus Relotius. Och ju mer Michelle läser, desto värre ser det ut att bli.
I remember like my heart just started pounding really fast because I think that in my gut I knew that there was something more than just a bad portrayal about to happen, you know.
Klaus beskriver hur han träffar Neil Becker, en man som alltid har svarta händer eftersom han jobbar i kolgruvan. En man som själv beskriver sig som simple people. Klaus beskriver att Neil Becker bara varit på semester två gånger i sitt liv. En gång i Kanada och en gång i Tyskland. Neil Becker hade röstat på Barack Obama för han trodde att det skulle göra saker bättre. Men sen hade hans arbetsgivare på kolgruvan plötsligt sagt att kolgruvan skulle läggas ner och att istället skulle byggas ett vindkraftverk där. Puh, tänkte Neil Becker. Det här skulle kunna göra honom arbetslös, skrev Klaus. Och dessutom hade Neil Becker fått en ny kollega i kolgruvan. En somalisk man som hette Bashir, som kanske till och med hade högre lön än Neil. Det är ett färgstarkt personporträtt. En man i cowboy boots som inte vet vem Lady Gaga är. När Klaus en dag följer med Neil till kyrkan ser Neil en amerikansk flagga på marken och i en stark... Väldigt stark scen beskriver Klaus hur Neil tar upp den amerikanska flaggan och hänger den upp och ner. En symbol för en nation i kris. I porträttet av Neil Becker finns allt. Berättelsen om ett söndrat USA. Ett USA som är på väg att gå åt helvete. Ett USA där folk har tappat tron på det som en gång gjorde USA great. Problemet är att det inte finns någon Neil Becker i Fergus Falls.
Neil Becker is not a real person. But when we saw the photo, we immediately recognized, oh, that's Doug.
Personen som Claes beskriver heter egentligen Doug. Doug Becker.
That's Doug Becker. And he's a really well-known guy here in Fergus Falls.
Det verkar som att Claes Relotius har blandat ihop den verkliga personen Doug Becker med den fiktiva, påhittade personen Neil Becker. Vissa detaljer stämmer överens med Doug Becker, men andra saker tycks vara helt påhittade.
It's like seeing a funhouse mirror version of your town. So absurd that all you could really do was laugh in this kind of like horror, which is why I describe it as like a funhouse mirror. You know, like what? Like that's the only like way I can really get back to what that felt like.
En annan av textens huvudpersoner är Andrew Bremseth. Han är en högt uppsatt kommuntjänsteman. Han är född och uppvuxen i Fergus Falls. Claes tecknar porträttet av en ung, självsäker man som lägger armarna i kors och förklarar att han aldrig tänker acceptera att en kvinna i Vita huset försöker säga åt honom att han inte får bära vapen. Andrew Bremseth bär ofta vapen, skriver Claes. Han är 27 år gammal och skulle gärna gifta sig i framtiden. Men han är fortfarande oskuld. För han har, som Claes skriver, aldrig varit med en kvinna och aldrig heller sett havet.
The one that was so shocking was the portrayal of our city administrator Andrew Bremseth.
Det är de små detaljerna man verkligen får lära känna kommuntjänstemannen Andrew. På vintern föredrar Andrew sin öl varm, inte kall. Han bryr sig inte jättemycket om amerikansk fotboll, men han hejar på New England Patriots eftersom att deras quarterback är vapenförespråkare. Och under intervjun med Claes drar han fram en schweizisk armékniv i fickan och börjar fälla ut bladen, en efter en. Han är arg, högervriden och känner sig utanför. Ja just det, på söndagarna går han också till kyrkan och spelar banjo.
I don't know, he was also very much used in the story to kind of move this plot along of white male resentment in rural America.
Det fortsätter. Claes beskriver hur den lokala biografen i stan bara visar två filmer. I den ena salongen visar de La La Land, en varm, härlig musikal som utspelar sig i Los Angeles. Och i den andra salongen visar de American Sniper, en brutal krigsfilm om en prickskytt i den amerikanska armén som är i Mellanöstern och skjuter på folk. La La Land-salongen är alltid tom, skriver Claes. Och American Sniper-salongen är fullsatt, år efter år. I Fergus Falls bryr man sig inte om sjungande västkustamerikaner i någon musikalfilm. I Fergus Falls vill man ha krigsfilmer om amerikanska hjältar.
And so we knew that wasn't true in our heart and souls. We just knew, because you would know if a movie had been playing for years. But we went through the trouble, you know, to message the owner of the movie theater just to make sure.
Michelle visar artikeln för sina vänner i Fergus Falls. Hon söker upp Doug Becker, personen som verkar ha inspirerat den påhittade personen Neil Becker. Hon visar honom artikeln.
When he read the article, he thought for the most part it was just kind of funny that he was turned into this caricature of... But the one thing that really like stung for him was this part in the article where he goes up to his house and turns the American flag upside down as a symbol that the country is in crisis. And Doug is a veteran and very patriotic. And he was like, that's the one thing is I would never do that to the flag, you know. And so for him, like that moment in the article is what hurt the most.
Hon tar med artikeln till kommuntjänstemannen Andrew. Han som varken haft sex eller sett havet.
Really, I think the only thing they got accurate about him was his age and his role at the city. And then really getting to the personal thing, like they even said that Andrew had never been with a woman, you know, and like that's just, yeah, I mean, it just really fit this character of a young white male Trump voter that I think everybody, I remember picturing people reading this article and just kind of nodding in disgust, you know, like, oh yeah, like these people.
Michelle tänker att Claes kanske bara missförstått vissa saker. Men det verkar osannolikt. Ta Andrew Bremset, den här kommuntjänstemannen som Claes hävdar aldrig har haft sex eller sett havet. När Michelle går in på hans Facebook-sida så ser hon att hans profilbild är en semesterbild på honom. Där han står på en strand, alltså vid havet, tillsammans med sin flickvän. Michelle googlar på Claes Relotius och hon ser att det här inte är vem som helst. Det här är en av Tysklands mest framstående journalister.
You know, saw that he had won a lot of awards. I don't think I read too much in detail about him. I think I saw the basics that he had won awards from like CNN and some other places.
Hon läser hyllningar, prismotiveringar. Claes Relotius skildrar verkligheten som ingen annan. Det går inte ihop. Hon läser hans artikel från Fergus Falls om och om igen. Hon känner att hon måste göra något. Tillsammans med en vän börjar hon dissekera artikeln, sätta ihop en lista på lögnerna. Hon tänker att det här måste komma ut på något sätt.
Of course when the article came out, we knew everything about it was wrong, but we had no idea this was part of an entire scandal. We just thought this was one thing that he just got sloppy on or just didn't think he would get caught on.
Är det här som är det avgörande ögonblicket i vår berättelse? Det faktum att Michelle råkade få en kopia av Claes Relotius artikel skickad till sig och körde den genom Google Translate. Är det här huvudkonflikten? Är det här vår point of no return? Hur hade Claes Relotius beskrivit den här stunden? Är det här som kommer att leda oss in till det oemotståndliga slutet? Ett litet, till synes slumpmässigt sammanträffande. Att Michelle råkar ha en tysk vän som har tillgång till Der Spiegel. Är det som knyter ihop den här historien? Claes Relotius åker tillbaka till Tyskland. Lämnar Fergus Falls bakom sig. Artikeln blir hyllad. Han är på toppen av sin karriär. Han är dessutom på väg att börja klättra i hierarkin på Der Spiegel. Det sägs att han är tilltänkt för en högre position. Kanske till och med en chefsposition. Men innan det händer ska han först ut i världen igen och göra ett sista stort reportagejobb. Han ska åka till USA och skildra konflikten vid gränsen mot Mexiko. Men den här gången ska han inte göra det ensam. Der Spiegel vill att han ska göra det ihop med en annan reporter. Juan Moreno.
Juan Moreno. And then the feature writing department asked me, would you like to do a story together with Claes Relotius?
Juan Moreno vet mycket väl vem Claes Relotius är. Och nu ska de jobba ihop. Men det Juan snart kommer att upptäcka kommer så småningom att leda till slutet för stjärnreporten. Reportaget som Claes ska skriva med Juan kommer att bli det sista han gör som journalist.
You shouldn't forget, I'm a freelancer and he's the superstar of the feature writing in Germany. This is the guy that is nowadays the most awarded writer in Germany, and I think there are serious problems with his article. This was to be his last article.
Vilken chock det var när hela den här historien rullades upp. Det var så osannolikt.
In Germany, a huge scandal in the media world there.
Du har hört Uppgång och fall om stjärnreporten Claes Relotius. Dramatiseringarna som ni bland annat hörde i början av dokumentären är utdrag ur föreställningen Spegelmannen som spelas på Uppsala stadsteater i december och januari. Föreställningen är skriven av Viktor Kärneld och i rollerna hördes Angelica Prick, Emil Brulin och Rebecca Kaneld. Föreställningen har premiär den 3 december och spelas sedan under vintern på Uppsala stadsteater. Hörrni, jag kan verkligen rekommendera och gå och se den. Den handlar om Claes Relotius märkliga liv och reporterkarriär. De tar dels upp grejer som ni har hört om här, men det kommer också andra delar. Andra historier från hans liv som är helt osannolika. Så om ni bor i Uppsala så måste ni bara gå och se den. Men även om ni bor lite utanför så kan ni faktiskt ta tåget in och gå på föreställningen. Jag vet, kanske ta en öl på stationen innan och sen trilla över till teatern. Väldigt trevligt. Och vet ni vad det bästa är? Ni som lyssnar på det här, ni kan få se föreställningen för halva priset. Vi har en rabattkod. Använd rabattkoden Uppgång på Uppsala Stadsteaters hemsida. Erbjudandet är begränsat, gäller nyköp ordinarie pris när du bokar på Uppsala Stadsteaters hemsida. Föreställningen heter alltså Spegelmannen. Det här programmet är gjort av mig, Love Lyssarides. Producent David Mer. Ljudmix av Gustav Sondén. Uppgång och fall är en produktion av Third Ear Studio.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.